Tullen slog till mot en segelbåt som mannen seglade, hittade de 1,4 ton kokain värt över 800 miljoner svenska kronor.
Det här är en historia om ett av Sveriges största internationella kokainfall genom tiderna.
8 personer åtalades idag vid Stockholms tingsrätt för vad som kallats Sveriges största narkotikahärva.
Det är ett arbete som kostat staten över 100 miljoner kronor.
Det här är så otroligt grovt om vi säger så. Det är såna otroligt stora mängder och det är en så ordentligt organiserad brottslighet. Och det har ju pågått under så många år.
I säsong 3 av Spår kommer jag, Martin Jonsson,
tillsammans med mig, Anton Berg, berätta om kokainsmuggling. Smuggling från Sydamerika till Europa.
Vad var det som fanns på båten?
Ja, det fanns 1,2 ton kokain.
Det är en internationell, illegal industri som omsätter miljarder varje år. I fallet med Operation Playa har polisen lagt ner enorma resurser för att komma åt de misstänkta. Men vilka metoder får polisen använda för att komma in i smugglingens skuggvärld? Där få av de inblandade frivilligt berättar om vad som sker.
Men det är den här världen vi ska ge oss in i säsong 3 av Spår. Och vi ställer oss frågan, hur säkra var egentligen polisens bevis mot de anklagade?
Och i en kokainhärva som spänner tvärs över Atlanten och utspelar sig i flera världsdelar samtidigt. Exakt vilka roller hade de utpekade svenska gärningsmännen?
Spår söker svar. Och i 6 program framöver kommer ni få höra människor som aldrig tidigare pratat om vad de gjort och varför. Det här är Operation Playa. Du lyssnar på Spår, säsong 3, avsnitt 1, Operation Playa. Jag heter Martin Jonsson.
Och jag heter Anton Berg.
Vi väljer att börja den här historien i mitten av juli 2009. Vi ska börja i en händelse som både åklagare och försvarare kan enas om har skett. Något som ska visa sig vara närmast unikt i det här omfattande narkotikafallet. Men just detta som sker i juli för 7 år sedan är alla överens om. Så här gick det till enligt både åklagare och försvarare och enligt huvudpersonen själv.
Jag är kurir, jag ska hämta en sak, seglade dit, färdigt med det.
Maurits Andersson, kuriren.
Och jag ser detta som ett 2-månadersjobb.
Året är 2009 och han har fått ett uppdrag. Maurits Andersson ska hämta upp kokain och segla det till Europa.
De köper en båt.
Jag ser... Vem gör det?
De som inte finns med i utredningen.
Och du vill inte säga vem?
Nej, men det kan jag inte göra. Jag åker ut, hämtar vad du ska hämta, seglar båten som jag utgick ifrån till Belgien eller Holland.
Vad Maurits Andersson inte vet är att fransk polis har placerat en GPS i hans båt. Och på andra sidan Atlanten sitter svensk polis och följer honom. Så här berättar en av poliserna under förhör.
Det krävs ju naturligtvis utav, om man ska göra ett ingripande, att se var båten är någonstans.
Amerikansk narkotikapolis, DEA, skickar koordinaterna varje dag via mail.
Tim Moran skickade koordinater.
Nej.
Sen kunde man, om man ville, sätta ut dem för att se visuellt var någonstans båten befann sig.
Var inte det rätt spännande?
Det var jättespännande.
Det polisen ser natten den 18 juli 2009 är möjligen förbryllande. För Maurits Anderssons GPS-signal rör sig plötsligt fram och tillbaka över ett litet område.
Och då går jag fram och tillbaka. Jag seglar så alltså, en halvvind fram och tillbaka över den här positionen. Men så händer ingenting. Det blir stopp.
Men ingen kommer.
Det blir helt tyst stopp. Tyst liksom. Ja, men jag var ju fruktansvärt förbannad i det skedet. Alltså, taskigt väder, ute och väntar där. Och har uppehåll väntat länge för att komma iväg. Och där står jag utan någonting. Det går inte med på alltså. För har man gjort ett avtal, och speciellt som det rör sig om så pass mycket här då. Och jag blir helt utlämnad sen. För jag står ju där. Jag får inte in några pengar överhuvudtaget, varken på det ena eller andra. Nej, så det blir ingenting 2009.
Det här året går det inte som han har tänkt sig. Men nästa år, 2010, kommer ensamseglaren Maurits Andersson att motta en last på 1,2 ton kokain.
Där är det största beslag som den franska tullen gjort någonsin.
Vår uppgift är att se till att det finns advokat, att det finns så att säga, en normal rättegång.
I det här programmet så ska vi få följa Maurits Andersson i en exklusiv intervju där han för första gången på band berättar om kokainhandeln, smuggling och ensamsegling.
Och i 6 avsnitt framöver kommer ni få höra en komplex historia som utspelar sig över flera år mellan olika länder över hela världen. Sammanlagt så kommer det enligt åklagare ske 3 lyckade leveranser av kokain samt 2 misslyckade försök mellan 2006 och 2010. Och Maurits Andersson, kuriren, han var inte ensam. Enligt åklagare vid Svenska internationella åklagarkammaren är han en del av ett stort brottsnätverk. Men trots att han alltså hade 1,2 ton kokain ombord är han inte den viktigaste personen här. Han är inte huvudmannen, den som åklagaren kommer att kalla the main target. Det är, menar åklagaren, en viss Jonas Falk.
Jonas Falk hette tidigare Jonas Oredsson och är bland annat dömd för flera grova bankrån. Han har fritagits från såväl anstalter som rättegångar under exceptionella omständigheter. Det är denna Jonas Falk som alltså ska vara Operation Playas main target.
Förundersökningen inleddes i slutet av 2008 av kammaråklagaren Karin Bergstrand.
Jag blev kontaktad av min chef som hade haft kontakt med polisen i frågan. Jag fick veta att jag skulle få ett nytt ärende.
Och Karin Bergstrand sätter igång direkt.
Jag fick ett telefonnummer till en polisman som jag ringde upp och sen träffades vi. Och då fick jag en föredragning om vad saken skulle gälla och hur man från polisens sida såg på det. Det gällde, det var ett par konkreta fall av smuggling som man misstänkte att Jonas Falk var huvudman för.
Kan du berätta vilka det var?
Nej, det kan jag inte. Det är den typen av material som jag inte kan berätta om. Det var alltså bara spaningsuppslag i ett mycket tidigt skede.
Spår har fått tillgång till en underrättelserapport som senare skickades till Spanien.
Här, underrättelserapport.
I rapporten kan man läsa om polisens första uppslag om vad Jonas Falk, enligt dem, bedriver för illegal verksamhet.
Under längre tid har rikskriminalen haft spaning mot en grupp personer som har tillgång till stora kvantiteter narkotika.
Via en anonym informatör får polisen tips om att knark som fastnat i tullen i Danmark ska tillhöra Jonas Falk.
I april 2008 beslagtog danska tullen 7 kilo kokain i Rödby. Trovärdig information pekar på att kokainet tillhör Falks organisation.
Och att Jonas Falk tillsammans med andra finansierade narkotikahandel genom bankrån, där Jonas Falk inte själv medverkade men utformade och sålde själva rånplanerna.
Huvudmännen i denna grupp är Jonas Falk och en till. Svenska rikskriminalen anser dem vara national targets i Sverige och det är mycket viktigt att bekämpa deras brott.
Och alltså efter att jag hade fått den här föredragningen så inledde jag förundersökning. Och det var den 3 december 2008. Och därefter så ansökte jag om tillstånd hos Stockholms tingsrätt för att få avlyssna telefoner. Det är ju så att för att få tillstånd till telefonavlyssning ska det vara något som heter skälig misstanke om brott. Det är alltså en ganska låg misstankegrad. Så att det ställs inte kravet att man redan i det tidiga skedet ska ha svart på vitt om att det är narkotika.
Det polisen snabbt kunde konstatera, det är att Jonas Falks livsstil inte gick ihop med de legala inkomster han deklarerade, vilka var noll.
Att det fanns uppgifter från olika håll om att Falk och hans moster rörde sig med stora summor pengar helt enkelt.
Det här är Martin Selander. Han är revisor på Internationella åklagarkammaren.
Vad stora tillgångar Mycket pengar i omlopp, mycket kontanthantering.
Martin Selander arbetade tidigare inom finanspolisen och han blev inkopplad i fallet 2009.
Så att vi såg ett stort mönster som var mer eller mindre världsomspännande. Problemet var ju att det var väldigt mycket pengar det verkade handla om. Och när vi tittade på Falk ur en ekonomisk synvinkel så kunde vi se rätt snabbt att han hade väldigt begränsade, vad man brukar kalla legal intjäningsförmåga.
Hur stora mängder tillgångar är det vi pratar om egentligen?
Det finns tillgångar till ett värde av ungefär 100 miljoner kronor. Då ställer man sig frågan, var kommer pengarna ifrån då?
Tingsrätten menade att pengarna kom från narkotikahandel och där döms samtliga inblandade till långa fängelsestraff. Det ser ut som en fullständig framgång för internationella åklagarkammaren som drivit fallet under flera år. Tingsrätten menar att bevisningen är i det närmaste perfekt. Men i hovrätten vänder det fullständigt och nästan alla släpps.
Jonas Falk frias helt från misstankar om inblandning i den så kallade kokainligan.
Och flera års intensiv polisspaning och ett internationellt samarbete mellan Sverige, Spanien, Frankrike, Schweiz och USA faller platt. Så här säger hovrättsrådet Niklas Wåkert direkt efter att domen fallit.
Den bevisning som har lagts fram i hovrätten, som delvis är ny i förhållande till vad som lades fram i tingsrätten, den är inte tillräcklig för en fällande dom.
I den här säsongen av Spår kommer vi försöka förstå vad det var som hände.
Hur kunde en bevisning som av tingsrätten benämndes som i det närmaste perfekt så fullständigt avvisas i nästa instans? Oisin Cantwell, kolumnist vid Aftonbladet som har följt fallet under flera år, har sin förklaring.
Det kan vara så att han är fullständigt oskyldig till att ha haft med den här narkotikan att göra. Det kan vara så att han var så skicklig på att sopa igen spår att det inte gick att leda bevis. Det kan vara så att polisutredningen var undermålig, att det hade gått att göra bättre.
Mellan 2008 och 2010 kommer polisen ta tillvara på alla tänkbara resurser för att få fram bevis mot Jonas Falk och Maurits Andersson. Polisen misstänker att Jonas Falk och Maurits Andersson pratar i kodspråk med varandra.
Jag kollade med försäkringsbolaget där om trafikolycka.
Ja,
det är samma hyrfirma som polaren som han hyrde när han totalkvaddade en bil förut.
Men polisen använder inte bara telefonavlyssning utan det är spaningsarbete, hemlig kamerabevakning, dolda mikrofoner och till och med undercoveragenter som sysslade med direkta brottsprovokationer. Det menar en person som Spår intervjuat.
Då sätter sig den här israelen då vid ett bord, öppnar sin väska, tar fram en lampa som ger ett väldigt vitt sken. Och så säger han så här då, är det någon som har någonting till mig? På engelska. Och jag fattar absolut ingenting.
Det här är Mattias Johansson. Han menar att undercover-agenter försökte komma åt Jonas Falk genom honom.
Frågar ju flera stycken i den här gruppen mig vid flera tillfällen. Om inte jag känner till något bra projekt där de kan investera pengar i. Som du förstår så finns det inga limiter på hur mycket pengar som kan pumpas in om avkastningen bara är tillräckligt god. Men avkastningen måste vara väldigt god.
Polisens okonventionella metoder har fått mycket kritik i samband med att fler och fler detaljer från Operation Playa läcker ut. Vi kommer strax till det som många experter anser var det mest flagranta exemplet på när polisen gått för långt. Men en annan detalj som också reser frågetecken kring hur den svenska rättvisan fungerar, det är åtalets omfång. Kort sagt så här, Maurits Andersson åker dit 2010 men erkänner också att han försökt smuggla kokain redan 2009. Men åklagaren menar att Maurits Andersson och Jonas Falk med flera dessutom smugglat kokain
redan 2006 och 2008. Dessutom 2007, fast då misslyckas man med att ta med sig kokain i den tänkta seglatsen över Atlanten.
Kanske det största frågetecknet rör åtalspunkten om den påstådda kokainsmugglingen 2008. Åklagaren Karin Bergstrand pekar i sitt åtal ut en svensk man som ska levererat kokainet till Mauritz som sen ska seglat över Atlanten. Men det finns några problem i den här tidslinjen. För samma dag som Mauritz checkar in i en hamn i Karibien, då grips den svenska mannen på en motorbåt som är helt fylld med kokain.
Vi låg ute och guppade på havet på grund av att vi hade... En av motorerna var trasiga på båten. Så jag gick och la mig i skruffen där och låg och vila lite. Och sen kom kaptenen på båten in och visade lite att då hade det kommit en helikopter. Och så stod och svävade över oss. Sen, ja, sen fick de möjlighet att gå på båten och då var det inte... Då hittade de allt på båten, som sagt.
Vad var det som fanns på båten?
Ja, det fanns 1,2 ton kokain.
Och inte nog med att båten är full. Mauritz Andersson befinner sig 10 dagars segling därifrån.
Vi kan inte förklara den tidsskillnaden. Det kan ju naturligtvis vara på det viset att Tom Jonsson har åkt ut med 2 leveranser. Att han har varit inne och vänt. Levererat till Mauritz, och tillbaka igen, hämtat en ny leverans som ska gå till någon annan. Det är ju också en möjlighet. Men jag bara konstaterar att vi hävdar att de här partierna har samma ursprung. Och det finns ju en connection både mellan Tom Jonsson, Jonas Falk och Mauritz Andersson. Så det är ju en väldigt underlig tillfällighet om det inte skulle ha något samband.
Trots detta så ska mannen enligt åklagaren lyckats leverera ett delparti på över 700 kilo till Mauritz Andersson som seglade med kokainet till Europa. Allt kokain ska ha sålts, utom 9 kilo som Mauritz Andersson ska ha glömt ombord. Och nu kommer vi till den detalj som är allra känsligast i den här historien och som handlar om vilka metoder svensk polis är beredd att ta till i kampen mot droghandeln. För dessa 9 kilo kokain menar polisen att man först hittade 2010, 2 år senare, ombord på båten Gloria under en husrannsakan i centrala Göteborg.
Absolut bäst minns jag nog ändå de där kilorna som placerades på hans båt i Göteborgs trakten.
Kolumnisten Oisin Kantwell vid Aftonbladet. Han menar att kokainet kan ha placerats där av polisen.
För det var ju så... Jag menar, uppenbart felaktigt. Om vi ska prata om skandaler i det här målet så är nog det här det absolut värsta.
Men när vi hittar så frös en lägenhet.
Det här är polisen Göran Wall från en dålig inspelning i hovrätten. Han har svurit under ed och vittnar om att det verkligen fanns 9 kilo kokain ombord på Mauritz Anderssons båt i Göteborg.
Alltså det vi gör, vi hittar narkotikan. Vi säger hur ska vi lösa det här? Vi börjar diskutera hur ska vi fixa det här? Ja, men vi måste ju ringa hit någon som kan bevaka båten till imorgon i alla fall. Så att det är 2-7 man. Vi kan inte ha 9 kilo kokain på en båt i Göteborgs hamn på lilla bommen stående över natten.
Men hur kom det här kokainet till båten, trots att personen som ska ha levererat det var gripen? Och hur kan det ha blivit bortglömt på en båt under så pass lång tid utan att någon upptäckte? Det finns många omständigheter som väcker vår nyfikenhet när det gäller Operation Playa. Kanske främst när det gäller just dessa 9 kilo kokain. Vi kommer återvända till det beslaget längre fram och granska vad det var som egentligen kan ha skett. Men vi funderar också på andra delar av den här historien. Hur påverkade det synen på det svenska rättsväsendet när bevisningen föll i hovrätten? Är det ett misslyckande för den svenska internationella åklagarkammaren? Och har representanter för det svenska rättsväsendet möjligen begått olagliga handlingar i sin jakt på Jonas Falk i och med brottsprovokationer?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Var egentligen Jonas Falk så oskyldig som han hävdar? Och fanns det, eller fanns det inte kokain ombord på alla Maurits Anderssons seglatser?
Vill du träffa Maurits Andersson?
Maurits Andersson befinner sig idag vid Kumlaanstalten och min kollega Anton Berg reser dit för att träffa honom.
Så där då?
Skulle vi igen lucka då?
Ja.
Inför vårt möte bakom murarna har jag och Maurits Andersson haft kontakt via brev. Där har han beskrivit hur han mår. Maurits Andersson satt häktad i 4 år och 3 månader. 2 av dessa år satt han isolerad. I häktet utvecklade till slut Maurits Andersson D-vitaminbrist. En konsekvens av det är att Maurits Andersson saknar flera tänder. Jag läser flera läkaranteckningar om detta i Maurits Anderssons journal. Det låter som en ödets ironi att det är på land i häktet som en ensamseglare drabbas av en bristsjukdom. Det kommer visa sig vara blott en av många otroliga historier som Maurits Andersson kommer berätta.
Då testar vi tolvan.
Det låter bra.
Bra.
Tack.
Då trycker du på här om du vill komma till oss, personalen.
Ja.
Det kan vara om ni vill ha mer te, vatten beroende på vad han plockar med sig.
Mm.
Och där har du ett överfallslarm. Så får du sitta här ungefär 10 minuter tills han kommer då.
Ja, bra.
Så.
Tackar.
Tack så mycket.
Medan vi väntar på att vakterna ska föra Maurits Andersson från sin cell till besöksrummet och Anton Berg kan vi ta en titt på den bevisning åklagaren lutade sig mest mot när det gäller kopplingen mellan Maurits Andersson och Jonas Falk.
Maurits Andersson levde ju också egentligen på samma sätt som Falk vida över sin vad man kunde förvänta sig att han skulle leva med utgångspunkt då från hans legala intjäningsförmåga.
Revisorn Martin Selander visar med ett diagram över penningflödena. Det är staplar som höghus, som ni kan se i Acast-appen.
Maurits Anderssons penningflöden eller tillgångsmassa ökar först väldigt kraftigt. Och sen så efter några månader, bit in på 2007, så börjar också då Falks tillgångsmassa öka kraftigt.
Diagrammet går alltså ut på att visa att efter de påstådda kokainsmugglingarna ser man att både Maurits Andersson och Jonas Falk har väsentligt mycket mer pengar att röra sig med än vad de rimligtvis kunnat tjäna på laglig väg. Karin Bergstrand igen.
Vi är av den uppfattningen att Maurits Andersson med, tillsammans med Jonas Falk har smugglat kokain till ett värde av åtminstone 38 miljoner kronor till, som det visar sig bli, Storbritannien.
2006 ska den första påstådda kokainsmugglingen ha skett.
Och att modus har varit på samma sätt som det andra tillfället, att man har hämtat upp det i Karibiska havet. Sen vet vi ju att Maurits har seglat en båt som heter Liselott över Atlanten vid det tillfället.
Maurits Andersson kommer in i den lilla besökscellen. Hans långa hår är uppsatt i en liten tofs. Glasögonen sitter uppskjutna på huvudet och han är noga med att inte visa sina dåliga tänder när vi fotar honom. Bilderna kan ni se direkt på er mobilskärm om ni lyssnar via Acast-appen. Om seglingen över Atlanten 2006, där åklagaren menar att han smugglar kokain, säger Maurits Andersson själv så här.
2006, första gången då, det var den första båten som man ville segla över. Då. Och när jag försökte få fatt i folk, alltså kompisar och sådär, som har snackat om detta i alla år, att nu vill man segla över. Och det skulle ju vara en drömresa, liksom Bahamas, Bermuda, Azorerna tänkte vi då, eller jag först då. och England och, eller Skottland beroende på då, och sen hem till Sverige då. Jag menar, det är ju en drömresa för alla. Och liksom, så jag ringde mina kompisar och en hade precis fått en ny tjej och en hade fått en ny valp. Så till slut seglade jag själv. Och jag är ganska van att segla själv. Så att, alltså planeringen, jag hade planerat noga, så sätt var jag bra. Och jag hade en helt enorm segling med vind och slör och så vidare. Och den här båten gick som ett 14 knop, alltså det var helt...
Under seglingen filmar Maurits Andersson för att visa dem där hemma hur det är att segla ensam över Atlanten.
Ja, här ser vi båten. Jag är på väg till Bermuda. Jag har 180 mil kort. Det är så lite vind. Jag har satt upp spinnacken.
Jag hade helt otrolig segling tills det brast då.
Men mitt över Atlanten börjar båten ta in vatten.
Och när jag låg så faktiskt, naturligtvis är det som är på natten då, när det händer då. Och när jag tittade ner båten så var det ju nästan över motorn, så mycket vatten var det, alltså halvfylld båt. Det var därför jag vaknade av knyckningarna av båten då. Så innan jag fått igång pumpa, det tog nästan 3 dygn. Jag fick ösa där och fått igång pumpa, för det hade kommit vatten över batterien. Och innan jag fick in, och då menar, då fick jag leva ner ändå med segel och så fick jag hålla båten så slät som möjligt. Och för när jag såg vad läckan var, då kunde jag inte göra någonting åt det överhuvudtaget. Men jag däremot kunde hålla båten så slät som möjligt. Och det var ju vattenskador överhuvudtaget. Så det såg inte ut i båten. Och jag menar, vattnet gick hela vägen upp till dynorna alltså. Bara förstå hur mycket vatten har varit det. Och hade det varit någon kokain eller någonting så hade det väl varit förstörd, antar jag. Men på den här resan påstår alltså åklagaren, och vi blev också dömd i tingsrätten, att jag hade ett ton med mig. Någonstans där kunde jag på vägen fixa detta, eller lämna över detta. Det är helt sjukt.
Vi har ju gällande att det fanns narkotika på båten. Det bygger i viss del på ett par samtal. Marit Anderssons uppgifter i hemlig rumsavlyssning som vi hade mot honom. Och då säger han den 5 december 2009 i ett samtal att han 2006 tjänar jag jävla massa pengar, allting går jättebra, 2007 katastrof, 2008 kommer jag tillbaka igen och 2009 katastrofalt åt helvete. Alltså att han där beskriver de olika åren, och då är 2006 ett tillfälle då han tjänar, som han uttrycker, en jävla massa pengar. Men så finns det ett samtal till den 23 mars 2010 när han sitter och berättar för sina vänner. Så uttrycker han, och så hade jag hela båten full av grejer. Och det är ju så att man brukar, när man pratar om grejer så är det ofta eller narkotika man talar om.
Men det här, när man säger båten full med grejer, alltså varför ska det vara just narkotika?
Man brukar oftast, även narkomaner brukar ofta kalla narkotika för grejer. Och det stämmer ju ganska väl med Marius egen uppfattning när han säger att, när han nämner det i den här kedjan, men 2006, 2007, 2008, 2009. Sen är det ju så att om man ska tjäna 38 miljoner så det finns inte så mycket som kan ge så stora inkomster. Bara ett förnuftsresonemang helt enkelt. Men... Och visst, vi har inga narkotikabeslag från 2006. Vi har inte det, men det är ändå vår uppfattning.
I nästa avsnitt av Spår.
Bevisningen var ju minst sagt skral.
Åtalspunkterna för de första åtalen om kokainsmuggling 2006 och 2007 är så oprecisa att försvaret inte ens förstår vad de ska försvara sig emot.
I gärningsbeskrivningen står det okänd mängd narkotika, okänd, alltså man preciserar inte ens att det var kokain, på okänd plats tillsammans med okända personer. Det var så otroligt många okända faktorer så att säga redan i gärningspåståendet.
Karin Bergstrand säger att det bara går att tjäna mycket pengar snabbt på ett sätt, genom kokainhandel. Men stämmer verkligen det?
Hur många människor rör det sig om?
Jag ska säga det här. Säg att det har blivit 500 personer. Och då räknar vi inte in kubanerna. Jag har smugglat kubaner en gång.
Maurits Andersson filmade ju sin seglats. Borde man då inte sett kokain ombord?
Varför skulle man ens filma sin båt om man smugglade kokain?
Ja, det finns ju väldigt många små utrymmen i båtar, som en segelbåt som man kan stoppa undan i. Så att det inte syntes när han filmade, det tycker inte jag är så anmärkningsvärt. Han hade naturligtvis stoppat undan det i alla tänkbara håligheter.
Och vad händer egentligen 2007 under det så kallade försöksbrottet?
Det blir så horribelt hela den här biten, vad som händer här och vad de får de här anklagelserna från överhuvudtaget. Alltså det är så taget ur från ingenting.
I väntan på nästa avsnitt av Spår, gå gärna in på vår hemsida
www.sparpodcast.com.
Här kan ni se bilder på personer som är med i programmet. Platser som är viktiga i historien är utmärkta på en karta. Kort sagt, hemsidan gör att det är enklare att hänga med i Operation Playa. Här kan ni också kontakta oss om ni vill fråga eller tipsa oss. Vi finns också på sociala medier under hashtaggen Operation Playa.
Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och A1 i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Johanna Prins. Researcher Lisa Domelin. Exekutivproducent Carl Rosander. Projektledare Vian Jalab. Musiken gjordes av Underton och Miguel Sida.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.